Podplay.
Om du har sökt jobb de senaste åren är sannolikheten rätt så hög att du har fått göra någon typ av personlighetstest. De är nämligen rätt så vanliga och påstås öka möjligheterna för en arbetsgivare att hitta rätt person och undvika rötäggen. För utvecklare av de här testerna är de förstås big business, men kritikerna menar att alltihopa är bluff. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, de kan se ut på lite olika sätt, men de handlar ofta om självskattning och om att välja mellan olika alternativ. Personlighetstesterna som ska ge en vink om du platsar i teamet, pallar pressen, är flexibel, pigg och användbar. Augustin Erba, du är poddens exekutiva producent, men du är också reporter och författare. Du har skrivit om det här. Välkommen!
Tack så mycket!
Innan vi går vidare vill jag bara veta, vad används de här personlighetstesten till idag?
Ja, de används för massor med olika saker. Dels kan de användas för att se om en person, precis som du tog upp här i början, är liksom passar för ett visst jobb. Men sen så använder man dem, alltså personlighetstester används av allting ifrån liksom kriminalvårdsverksamhet, alltså där man försöker lista ut liksom på vilket sätt liksom folk är kriminella. Kanske inte så mycket i Sverige då, men över hela världen. Men man använder det liksom till när man ska rekrytera chefer särskilt då, för att se vad det är för slags personligheter. Så att det används till allt möjligt just nu.
Mm. Hur vanliga är de i Sverige skulle du säga?
Alltså, vi har ju gjort några kartläggningar på Dagens Nyheter kring det här, och det handlar ju om mångmiljonbelopp liksom, och det är många myndigheter som använder sig av personlighetstester eller liknande för att bedöma arbetssökande.
Nej, jag har varit på DN så länge, så att jag har inte gjort något sånt här personlighetstest. Hur går de till? Hur ser de ut?
Alltså, de flesta de här personlighetstesten går ut på att man får olika frågor, och så ska man då besvara dem på olika sätt. Och det kan ibland vara kryssfrågor, ibland kan det vara man ska liksom skatta på en skala. Och ur de här liksom olika kryssandena som man gör, så ramlar det ofta ut någon slags bedömning då, en bokstavskombination eller en skattning eller liksom någonting som liksom påstås tala om så här, ja, men det här är en person som är, ja, vad det nu är för någonting.
Just det. Människan har ju alltid velat kategorisera saker. Man har ju tyckt att det här varit kul ända sedan man läste KP, eller Veckorevyn, vilken datingtyp man är, vilken semestertyp man är, föredrar man hemester, eller ska man slappa under solen eller beta av sevärdheter från gryningen. Varför dras människan till det här och att kategorisera människor och stoppa in dem i fack?
Jag tror att det är för att det är, jag tror det finns flera skäl, men dels för att det är svårt att lära känna en annan människa, och särskilt i en anställningsintervju till exempel är det ju jättesvårt. Då ska du på 30 minuter eller en timme försöka bedöma om den här personen kommer att tillföra någonting till din verksamhet, eller fungera bra i teamet, eller liksom bredda teamet och så. Det är ganska svårt att göra, och dels för att de flesta som är chefer och ska intervjua är ju inte vana intervjuare. Vi journalister är ju jättevana intervjuare, men de flesta chefer är ju inte vana intervjuare. Och sen så personer som ska sitta i en anställningsintervju, det är ju inte heller en särskilt behaglig och avslappnad situation. Där sitter man ju nervös och ska försöka svara så gott som möjligt för att chefen ska tycka att man är liksom rätt person. Så det är ju en ganska strulig situation. Så jag tror att det är därför de här personlighetstesterna är så framgångsrika på marknaden. Därför att man har liksom en situation som många upplever som lite krånglig. Och då tror man att man kan köpa sig loss från det genom att liksom använda sig av någon slags extern expertis.
Mm. Det finns ju andra också, mer ödesdigra försök att, jag nämnde några bara såna här tidningstester, men där man har försökt kategorisera människor och där det har gått verkligen fått fruktansvärda följder. Du nämner några av dem där i din text. Kan du berätta något om det?
Nej, men den här förtjusningen då är att sortera i människor, och också ofta hör det där ihop med att man har gjort någon slags vetenskapligt framsteg. Och då tror man att det där vetenskapliga framsteget är lösningen på allt. Och en av de sakerna som vi verkligen vill veta lösningen på är så här: vem är jag och vem är du? Och då kopplar man ihop det här vetenskapliga framsteget med någon slags personlighet. Så till exempel redan... Ja, det är roligt att få säga det här i podden här. Liksom, redan de gamla grekerna, Sanna. Vad heter det? Det finns en läkare som heter Galenos som då tog avstamp i dåtidens vetenskap, som handlade om att det fanns fyra stycken element: eld, luft, jord och vatten. Och så kopplade han ihop dem med fyra stycken kroppsvätskor. Och då var det bland annat blod och galla och slem. Jag tror att det var två sorters galla dessutom, gul och svart galla. Och då var ju frågan då om man var då kolerisk, eller om man var sangvinisk, eller om man var melankolisk. Alltså det fanns liksom kopplingar däremellan, trodde man. Och så där har det hållit på oavbrutet sedan dess, skulle jag säga, att ny teknisk landvinning, och så säger man så här: ha, det här, om vi använder vi bara det här så är det nyckeln till personligheten. Och på 1800-talet så började man då mäta skallar, och då kom man fram till att det fanns långskalliga och kortskalliga. Och kortskalliga var sämre förstås, en sämre ras, och bland annat samerna pekades ut som kortskalliga. Och det här användes, och så sa man så här, vetenskapen då, för man mätte ju de här skallarna, och skallar är ju olika, och skallar går ju att kategorisera på olika sätt. Så då mätte man de här, och så sa man, titta, nu det går att se att de är olika. Och så klassificerade man det, och så kopplade man ihop olikheten med att vara mer eller mindre värd som människa. Och sen så, ja, sen gick det som det gick under 1900-talet med liksom grupper av människor som blev råkade ut för allt möjligt hela vägen fram till förintelsen, som ju också handlar om att sortera in människor, liksom ta en någonting som någon slags etikett på dem, och sen liksom döma ut dem fullständigt utifrån den etiketten.
Tycker du att det är relevant att ta upp de här sakerna i personlighetstestsammanhang? Ska man ha någon liten varningslampa när det handlar om typer av självskattning, eller att man mäter saker som man inte riktigt, vad ska det här vara bra för när man blir osäker? Är de här jämförelserna relevanta?
Ja, alltså jag tycker att man behöver vara på det klara med vad det är man gör när man sätter en etikett på en annan människa. Det är en stor sak. En av de största diskussionerna som pågår just nu är ju till exempel det här att man kallar vissa människor för vita. Och så säger man att vita är på det här sättet, eller vita förstår inte hur det är att vara svart, och så vidare. Och det där tycker jag är jätteintressant, därför att de som har kallat sig för rasifierade, att vara rasifierad, det är ju så att säga att bli tillskriven någon slags raslig egenskap utan att själv ha bett om det. Så det är ju ett sätt att bli kategoriserad som man inte har efterfrågat. Och sen så att säga blir det en slags tillbakakaka då att kategorisera vita då, som ju då det är en stor sak att kategorisera människor, och det har tråkiga konsekvenser, för vad det gör är att man slutar se alla de andra egenskaperna som en människa har, utan du blir bara din etikett, och sen så fylls den etiketten med någonting som kanske inte ens har med dig att göra.
Just det. Vi ska alldeles strax prata om vetenskapligheten bakom de här metoderna. Studio DN idag med Augustin Erba om personlighetstester. Problemet med de här testerna har ju handlat om vetenskaplighet. Jag tycker att det är lite spännande att höra hur de här testerna uppstod, de här personlighetstesterna. Det finns ju till exempel ett väldigt känt test som är skapat av två hemmafruar. Nu ska vi inte underskatta hemmafruars kompetens, men kan inte du berätta lite om det där?
Ja, det du tänker på är Myers-Briggs Type Indicator. Och det är ju ett av de absolut vanligaste testerna på marknaden och ett av de mest framgångsrika. Och det här är ju klassiskt då, att det var ju Isabel Myers och hennes mamma som satte ihop ett test, för att de tyckte att det vore bra om det fanns ett bra sätt att avgöra om vem som passar för ett visst jobb. Och det vore ju naturligtvis bra. Men det var ju inte så att de hade någon utbildning eller någon kunskap eller någonting, utan de gick till biblioteket. Isabel Meyers gick till biblioteket och så satte hon ihop, vad heter det, sådana här frågor som till exempel vill du hellre A, äta för att leva, eller B, leva för att äta? Ja, men alltså, du skrattar, men det här är alltså test, den sortens testfrågor som avgör om du får det där jobbet som du längtar efter eller inte. Och det publicerades ett otal artiklar som påstod att det här var vetenskapligt på olika sätt. Men då, all den där vetenskapen är ju, jag borde säga vetenskap inom citat, därför att det är ofta väldigt dåligt gjord vetenskap. Till exempel, det finns ju liksom ingen seriös och välfungerande studie som visar att människor som är rekryterade med personlighetstester, oavsett vilket test det är, liksom på lång sikt skulle liksom vara bättre för företaget eller inte. Och jag menar, det säger ju sig självt. Jag menar, herregud, anta till exempel, jag kan bara ta ett exempel här, som liksom pandemin här nu. Anta att vi hade rekryterat liksom reportrar på Dagens Nyheter utifrån liksom personlighetstester. Då hade vi antagligen liksom tyckt så här, det är väldigt bra om du trivs och funkar som bäst i en stökig redaktionsmiljö där du hela tiden blir störd och människor kommer och knackar dig på axeln och du ropas till och från och du hör hela tiden knatt utav tangentbordet och du har din redaktör en meter ifrån. Då är du perfekt för att jobba på Dagens Nyheter. Tänk om vi hade haft ett sånt personlighetstest. Då hade vi alla varit galna vid det här laget eftersom vi sitter hemma. Så det går liksom inte att förutsäga, det går inte att förutspå på det sättet var liksom. Människor är inte liksom klossar och arbetsuppgifter är heller inte klossar. Så att det blir väldigt liksom, ja, men det som i den här texten tar ju till exempel upp lögndetektorn. Den är ju väldigt populär i USA. Helt chockerande tycker man som svensk då, så här, tänk om vi skulle ha så här lögndetektorer, så här, har du gjort det? Ja eller nej? Och sen så är det färdigt.
Man nervös bara att tänka.
Ja, bara tanken, ja, precis. Nu är det ju inte precis så det funkar i USA, men det är förvånansvärt många domstolar som tillåter lögndetektortester och det är många lagförande myndigheter, alltså åklagare och poliser och FBI och CIA som använder lögndetektorer. Och vi vet ju att det är nys och det behöver man liksom inte ens en vetenskaplig undersökning för att förstå, därför att det är ju inte säkert att ens du och jag, Sanna, skulle vara överens om vad som är en lögn. Nej. Det beror ju helt på.
Och det finns väl också, det jag också har läst om de här testerna är att de ofta, just som du var inne på här, de föreslår, man måste välja mellan två exkluderande. De flesta skulle kanske svara både och på de allra flesta frågor. Alltså, vill du helst semestra ensam eller med hela släkten? Ja, man kanske inte vill svara något på varken det ena eller det andra. Och sen att de också, många förutsätter väl också en väldigt, vad ska man säga, medelklassig livsstil. Det finns ju en massa människor som inte alls semestrar.
Ja, alltså det, jag tycker, alltså hela problemet är ju att alltså det här är ju det som är fascinerande. Det finns ju så många problem med de här testerna. Jag märker ju en sak om vi de här självtesterna liksom fungerade. Om självtester liksom, om det var ett bra sätt att man själv talade om hur man var. Men det vet ju inte folk. Och ett av problemen med det här som du tog upp, det här som du pratade om tidigare, då, Myers-Briggs Type Indicator, är ju det att om jag gör testet liksom en dag på morgonen, en måndag morgon, liksom, då är jag pigg och liksom alert och nu ska jag ta itu med veckan. Eller om jag gör det på fredag eftermiddag, två veckor senare, när jag precis har fått ett dåligt svar på mitt covid-test, så är det inte säkert att jag svarar. Då blir jag olika personligheter. Mm. För de här testerna påstår att man skulle liksom vara... Det där testet påstår att man har en konstant personlighet. Det vet ju alla. Alltså vare sig man är i relationer eller i grupper eller arbetslag, det beror ju helt på vad det är för slags sammansättning. Så att den här återkommande förenklingen och sen också det här att man hela tiden gömmer sig bakom vetenskap, eller så att säga modern vetenskap. Och just nu är det ju de här Big Five som de kallas för som är trendiga. Och den bygger liksom på att man har använt big data.
Just det, big data är poppis.
Ja, big data, det är ju det. Man har så mycket information om människor nu, så kör man det bara genom en maskin så kommer det ut vilka vi är. Liksom. Ja, det tror ju inte jag kanske.
Nej, men då skulle ju också all dating skulle ju då vara väldigt enkel om det här fungerade.
Ja, det tror jag också.
Men hur, det här är ju också en väldigt stor marknad då förstås, eftersom det finns en massa människor som tjänar pengar på det. Är det det som är skälet till att det här ändå är så stort? Du var inne på också förstås att det är väldigt lockande. Det är frestande att ha en enkel lösning på jobbiga problem, det vill säga människor. Men vad är det som gör att det ändå är så framgångsrikt?
Men dels det här med dem, att man får liksom hjälp i en tjurig situation, alltså själva anställningsintervjun liksom, som chefen kanske inte känner sig hemma i. Dels det, men sen tror jag också att det finns en lockelse i detta. Alltså om jag kunde, jag fyller ju själv i sådana här test och hoppas att det ska säga någonting om mig själv, fast jag vet att det inte gör det. Men jag vill liksom, det finns någonting i det där som gör att det finns något, liksom, något behagligt i att liksom få, att testet liksom riktar hela sin uppmärksamhet mot mig. Det vill veta vem jag är, och kanske kan jag få en ledtråd till det här mysteriet som vi alla håller på att kämpa med. Så jag tror att det är också den här lockelsen av en genväg. Det är därför vi läser horoskop till exempel, eller liksom ägnar oss astrologi eller tarotkort, för att världen är så oerhört komplicerad, att skönt det skulle vara om man bara kunde trycka på en knapp och sen få ut så här, ja men Augustin, om du lagar en pepparstek till middag ikväll, då kommer du vara som allra mest nöjd. Det vore ju toppen.
Det vore toppen. Jag tänker också att man underskattar lite grann, människan är ju så otroligt komplex, men är det någonting som vi inte riktigt, vi kan inte riktigt sätta fingret på vad intuition är till exempel, men faktum är ju att under en sån där intervju situation, så är vi ju väldigt intuitiva också. Vi kan ju, jag menar, om man tog bort personlighetstesterna, så kanske en vanlig anställningsintervju, lägg på en kvart på den, så kanske man ändå skulle få en känsla av vilken person som man skulle funka bäst.
Ja, alltså, och här måste jag ju då, ändå träda lite grann till personlighetstesternas försvar. Därför att den där intuitionen som du pratar om, den är nog egentligen snarare ett problem i anställningsintervjuer än tvärtom. För det är intuitionen som gör att vi allra helst, och det här kan jag säga är vetenskapligt och statistiskt fastslaget många gånger om. Det är intuitionen som gör att vi anställer människor som är lika oss själva. För det känns bekant och det känns behagligt. Så på det sättet så tror jag också att det är också ett skäl till att folk gillar personlighetstester, att de är så att säga förment objektiva. Om jag använder personlighetstester för att anställa, för att liksom välja ut folk till min styrelse i mitt börsbolag, och så blir det bara män, då kan jag säga, ja men det var personlighetstesternas fel. Medan om man sitter och gör det med magkänsla och så blir det bara män, då. Mm. Nej, men så det, jag förstår varför, det är det här, varför vill man inte, jag menar, det är ju också skönt att inte behöva ta ansvar fullt ut, jag menar, ta lögndetektorn i USA, jag menar, att kunna säga så här, ja nej men jag trodde att han var skyldig för lögndetektorn sa det, det är ju betydligt skönare än att jag tyckte att ja, det fanns honom.
Men du, då ska vi avrunda den här podden, och då ska jag bara säga så här, men vad spelar någon roll vad man svarar, vad ska man göra om man då ställs inför ett sånt här test som man själv är övertygad om att det här är båg. Ska man vägra göra det, eller ska man försöka lura systemet, eller svara av på alla frågor, eller vad ska man göra?
Oj, det där är jättesvårt. Jag tycker att det är jätteintressant, och i Sverige så handlar det ju faktiskt mer om får jag det jobbet eller inte, men i USA så handlar det om, som jag säger då, nej, vill du ta ett lögndetektortest, och man säger så här, nej, tror ju folk att man är skyldig.
Och så ska eller att man ljuger.
Eller att man ljuger, precis. Så. Nej, men alltså, jag är väldigt tacksam över att inte själv ha behövt göra något personligt stress. Jag har inte behövt ta ställning till det. Men jag tror så här att jag skulle ha svårt att jobba på ett ställe som krävde personlighetstest, för det skulle ju ändå vittna om att man inte hade liksom en vetenskaplig bas i det man gör. Och så skulle jag kanske föra en diskussion om det, och då kanske jag inte skulle få det där jobbet. Men om jag skulle få det fastän jag hade sagt nej till personlighetstest, då skulle jag i alla fall veta att de gillar mig för den som jag är och inte för den som jag låtsas vara.
Det är bra. Tack ska du ha, Augustin Arba, för att du var med idag.
Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent och medverkande idag Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.